Och den är speciellt lämplig för probestenar som vi använder i dagens läge på ädelmetallkontrollen. Ja, man ritar ett streck av den metall man vill undersöka på probestenen här. Och så har vi kända normaler som vi drar ett streck vid sidan om då. Så att man gick enbart på färganalysen där. Ja, det här är något av min ögonsten. Jag har arbetat med den i 40 år. Och mig vetet då finns bara detta material, naturstenar, i den delen av västra Turkiet.
Men det som lockade mest långt bort i öster var trots allt silvret. Vikingatiden är en silvertid och fynden är många. Myntfynden är en av de bästa källorna till kunskapen om hur vikingarna färdades i österled. De allra flesta mynten från tidig vikingatid är arabiska. Kalifatet var rikt på silver och de viktigaste gruvorna låg i Iran och norra Afghanistan. Fyndet som Hjalmar Stolpe gjorde är den största silverskatt som hittats i Birka. Och platsen bör ha legat någonstans inom stadsområdet. Skatten låg på ett järnfat när den hittades och innehöll arabiska silvermynt och silverarmband. Mynten överlämnades till myntkabinettet och där föll de i glömska. Men myntspecialisten Carl Johannes Thornberg i Lund såg och bestämde mynten och skrev en lista 1874 som tyvärr aldrig publicerades. Men i år har man inom den numismatiska forskningsgruppen vid Stockholms universitet lyckats återskapa skatten tack vare Thornbergs anteckningar, dock inte med alla originalmynten. Innehållet är typiskt för en 900-talsskatt. Det yngsta myntet bär årtalet 963, så vi kan kanske anta att skatten lades ner i Svarta jorden någon gång på 970-talet, strax innan Birka övergavs. Och skatten finns nu utställd i Historiska museets guldrum i Stockholm. Hur det var beställt med hygienen under vikingatiden, det vet vi inte mycket om. Men mängden kamfynd talar för att birkaborna var noga med hår och skägg. Och troligen tillverkades många kammar av kringresande kammakare. Och hit i Birka förde de med sig mönster och former från olika platser i den vikingatida världen.
Att det förekom en kamtillverkning här på Birka har vi ju kunnat belägga med största sannolikhet. Speciellt nu när vi gått igenom Hjalmar Stolpes material från 1890-talet. Och det rör sig uteslutande om horn. Och då framförallt älghorn. Det man var ute efter var den här tjocka, kompakta ytan som var hård och stark och som lämpade sig bra för kamtillverkning. Man gjorde som så att man tog bort den porösa delarna mellan själva hornplattorna så att säga, så att man fick fram det hårda, kompakta ytan som vi kan se på den här tunna biten här.
Och Och till infärgningen av kammens ornering använde man en klibbig pasta av alrot som skulle ge en kontrasterande rödbrun färg mot det vita hornet. Samma metod använder samerna än idag när de färgar in sina redskap och smycken.
Det som talar för att kammen var en viktig ägodel som man behöll väldigt länge är ju att man kan se på tänderna som, när de är nytillverkade, är de fyrkantiga. Men på en del av de kammarna som vi har här, på Birka till exempel, kan vi se att de är kraftigt slitna så att tänderna blivit rundade och nästan gått av på en del ställen.
I så gott som alla undersökta gravar i hemlandet på Björkö har man hittat kammar, vilket måste tyda på att man ville vara fin och välkammad också i gudarnas Valhall. Olga Davidan, som är arkeolog från Sankt Petersburg i Ryssland, kom till Birka i somras och då kunde två kampspecialister med hjälp av tolk tillsammans undersöka Birkas kammar.
Den typen.
Är det också från det äldsta lagret?
Ja.
Där.
Aha. Вот примерно. Примерно такой.
Ungefär en sån. Ungefär ett sånt fragment har vi hittat i Stara Ladoga.
Ja. Absolut.
Under sommaren och hösten har Sigtuna museet visat fynd från Stara Ladoga. Platsen var samtida med Birka och låg ett stycke från våra dagars Sankt Petersburg. Fynden därifrån stödjer uppfattningen att nordiska vikingar tog sig över Östersjön till Ryssland och bodde där längre eller kortare perioder. Många av kammarna som hittas i området är av samma typ som de som man hittade i Birka. Utgrävningarna på Björkö har följts med stort intresse av hundratusentals besökare säsong efter säsong. Stora tält har fungerat som utställningslokaler och souvenirerna har besökarna köpt i en liten kiosk. Men i somras så var det dags att mäta in platsen för det nya museet som ska byggas.
Ja, det är bra.
Och man har nu bestämt att byggnaden ska placeras in vid Ångholmen där turistbåtarna lägger till.
Ja, om jag börjar med det yttre byggnadens uppsyn, dess yttre karaktär, så har vi velat bygga en mycket enkel byggnad. Ett träskjul skulle man gott kunna säga, som ligger insmuget i strandvegetationen. Den här byggnaden kommer att användas endast under den varma årstiden. Det är en stor sommarstuga skulle man kunna säga.
Och museet ska fungera som en första anhalt när besökarna har kommit till ön.
Och sen ska man gå in i utställningsdelen här, där vi ska berätta om hur man levde i Birka. Och varför Birka ligger där det ligger, eller låg där det låg. Och också lite grann om handeln och Birkas plats i världen. Och framförallt också kopplingen till kungamakten och försvaret som var så viktigt i Birka.
Och en modell ska också finnas här i museet för att ge besökarna en uppfattning om hur stan en gång såg ut. Och här ska också rymmas en biograf.
Ja, vi räknar med att inviga museet till säsongen 1996, och då hoppas vi på massor med besökare förstås.
Museet kommer att ligga dolt i den täta strandvegetationen. Och inifrån kommer man att ha utsikt över Borgbergets krön. När säsongen i år började lida mot sitt slut så kunde man också se att det som nu återstår att gräva ut efter 5 års arbete kommer att hinnas med under nästa säsong, som också blir den sista. Efter nästan 5 månaders fältarbete så var det dags att städa upp och återvända till vinterarbetet i Stockholm. Här vidtar arbetet med att registrera fynd och skriva rapporter som forskare världen runt så småningom ska ta del av. Det här arbetet ska vi visa lite mer av i ett kommande program om Birka, som också blir det sista i den här serien. Det var alltså årets sammanfattning från Birka. Och här i studion sitter som vanligt grävledaren själv, Björn Ambrosian. Välkommen hit. Vad är det viktigaste som har hänt sedan du satt här sist, alltså ett år sedan?
Ja, framförallt att vi har fått väldigt bra grepp om den här bronsgjuta verkstaden. Men också att vi nu ser stranden under den, där de gick i land en gång i tiden, mitten av 1700-talet. Och där vi kan se hur strandförskjutningen och hur vågsvall och annat har rört om i soporna från de äldsta husen som ligger ovanför oss. Mm.
Och från den platsen så kommer de här sakerna du har framför dig?
Nej, de ligger nog egentligen i den tidigare orörda delen, den där stolpen inte har varit inne. Mm.
Vad är det?
Ja, det är ett antal gjutformar som alla, det, som du ser, det är 4 överformar och en underform. Och det är då en liten gjutflaska för att göra beslag till sköldhandtaget. Mm. Och det här verkar som om de har hållit på att göra precis när huset, när verkstaden förstördes, brändes ner eller på något sätt... Mm. Kollapsade.
Så det är en del av en ögonblicksbild från Birka alltså?
Ja, jag skulle tro det. Därför att det finns bara en underform. Ja. Och de ligger väl samlade i det här materialet. Och det är uppenbart att det var det de höll på att göra när verkstaden förstördes. Mm.
Som vi såg i programmet också så finns du, anser man numera att det fanns en innervall, en äldre innervall runt den äldsta delen av stan. Vad kan du berätta om den? Den som vi ser i bild just nu.
Ja, vi har ju gått ständigt trott att Borg var den försvarsanordning som fanns på 800-talet. Man har talat om att Birka var en öppen stad fram i 900-talet då stadsvallen kom till. Men det visar sig när man går igenom stolpens material att silverskatten från 1872 är påträffad i någonting som är en stadsvall.
Och det är alltså inte den nuvarande som man ser? Den här är försvunnen?
Den här är nerplöjd och borta. Mm. Och det sticker ut bara på ett ställe ur åkerterrassen. Och just där går också pålkransen, alltså vattenpalisaden, in i stranden. Alldeles nedanför den här punkten. Mm. Så att vattenpalisaden och den här inre vallen ser ut att höra ihop.
Mm. Vilken funktion hade då det här? Det var ett försvarsverk förstås.
Ja, det är stadens försvar. Och faktiskt så förklarar det här väldigt mycket vad Rimbert säger. Nämligen att han använder begreppet både urbs och oppidum och civitas, de romerska begreppen för stad. Mm-hmm. På ett sådant sätt att man kan inte, han måste ha uppfattat det som en stad. Mm. Mm.
Till nyheterna för året är också planerna som vi såg i programmet på ett Birka-museum där ute på, ja, på Björkö. Vilken funktion kommer det att ha? Vi såg ungefär hur det skulle se ut, men vad ska ni använda det till?
Ja, det ska ju då vara ett stöd i besöket på ön. Det vill säga man ska kunna uppleva en del av föremålsmassorna. Och man ska kunna få en bakgrund i det museet innan man går ut på ön. Mm.
Och så ska ni ha vissa aktiviteter, förstår jag det?
Ja, det ska bli en förhoppningsvis en rekonstruerad yta med ett stadskvarter på grundval av vad vi har hittat nu.
Mm. Och så finns det en ny bok från Birka. Ja. Från Sveriges Radios förlag, ska vi säga.
Fyran har kommit ut och den handlar då mest om 93 års grävning. Mm. Det ska så småningom komma en till nästa år. Och då får vi väl ta upp det som har hänt i sommar och nästa sommar.
Mm. Det kanske är någonting för den arkeologiska tomten då till jul, om man säger så.
Det skulle man kunna tänka sig, ja.
Okej. Tack då för att du kom till studion.
Den 26 juni 1996, lite om Birka.
Och så till Sverige. Den har kallats för Sveriges vagga, vikingastaden Birka, inne i Mälaren. Och snart är museet som visar Sveriges första stad klart. Alldeles intill den plats där Birka en gång låg.
Birka var en mycket viktig handelsplats som växte fram i slutet på 700-talet. Omkring 750-60 någonting. Vad som är intressant på den här platsen är att här bosätter sig så småningom 700-800 personer som inte kunde försörja sig själva. För den här ön kunde inte bära den här befolkningen, utan de var tvungna att få in resurser utifrån. Mat, byggnadsmaterial, bränsle och sådana saker. Där krävde en organisation och man får alltså en människa som lever i en stad som inte försörjer sig själva. Det är början på en urban mentalitet.
Det är inte lätt för ett otränat öga att se vad som en gång har varit. Men med stöd av fynden från utgrävningarna har Birka nu återuppstått, om än bara i modellform.
Vad hoppas du att besökarna ska få med sig hem när de har varit här?
Större kunskap om vikingetiden kanske. En kunskap om att vikingetiden inte bara var befolket av män med hjälm på hodet och svärd i hånd, men att vikingetiden bestod av människor som hade olika uppgifter att göra i livet akkurat som idag.
Man kan säga att man levde mer eller mindre på en soptipp här. Vi har sett att kulturlagren, alltså avfall och annat som man lämnar efter sig, växer till mycket, mycket snabbt. Man har visserligen hållit husen tämligen rena. Man har dumpat ut avfallet på gårdarna, väldigt mycket i gränderna. Sen ner i strandområdet, ner i stranden, där låg hela kadaver och ruttnade och så. Så det måste ha varit en fruktansvärd stank här under sommaren, kan man tänka sig.
En av modellerna visar den heliga Anskars första besök i Birka. Med honom kom kristendomen och i och med det början till slutet för Birka.
Vi får en ny kristen kungadynasti. Den här gamla var hednisk. Och man vill inte förknippas med Birka längre. Man lägger ner staden, skapar en ny stad där kungamakten och kyrkan är lierade.
November 1996. Inspelning från TV. Det är facit från de senaste årens utgrävningar. Och det är vissa återblickar. Och man visar översikter över den fantastiska modellen över Birka i skala 1-30.
Detta är Sveriges första stad. Vikingastaden Birka på Björkö i Mälaren. Det vi ser är en rekonstruktion i form av en unik modell. Det gamla Birka är sedan länge försvunnet och vilar här nere under gröna fält omgivet av tusentals gravar. Och här på Björkö har nu avslutats en av de mest omfattande arkeologiska utgrävningarna som gjorts i vårt land. Sen grävstarten för 6 år sedan så har vi fått mängder med ny kunskap. De arkeologiska fynden berättar om hur vikingatidens människor levde och verkade. Och den här nya kunskapen har gett oss nya möjligheter att återskapa Birka. Med Birka-arkeologernas hjälp har modellverkstaden på Sveriges Television återuppbyggt Birka. Modellen visar Birka så som man antar att stan såg ut i början på 800-talet, alltså för drygt 1100 år sedan. Skalan är 1 på 30 och husen är alltså några decimeter höga. Välkomna att besöka det återuppståndna Birka. Välkomna till Birka, vikingastad. Ja, välkomna till det här sjunde programmet i vår serie om utgrävningen av Birka. Efter 6 år så är alltså arkeologerna färdiga för den här gången, ska vi tillägga. Och deras facit är imponerande. 70 000 fyndposter, 6 ton benrester från olika djur och tusentals mätningar i Birkagropen. Och det är alltså allt detta som är grunden för den nya bilden av Birka som vi strax ska återkomma till. För arkeologerna återstår nu sammanställningar av oändliga datalistor, analyser och så de vetenskapliga slutsatserna. Men vi förflyttar oss nu tillbaka till Birka igen. En stad stiger fram ur det förflutna. Birka, vikingastaden. Den låg här på Björkö i Mälaren för mer än 1000 år sedan. Sveriges första stad, en handelspolitisk smältdegel med invånare också från fjärran länder och kulturer. En hamn som tjänade Mälardalens bönder och hantverkare, handelsskepp från ryska floder och expeditioner från Karl den Stores Europa. Det här är en rekonstruktion av stan. Och rekonstruktionen är byggd på resultatet av 6 års arkeologiska undersökningar i den så kallade svarta jorden på Björkö. Här på den plats där staden låg på vikingatiden. Här finns ett enormt underjordiskt arkiv som rymmer fakta om vikingastaden. Och till sin hjälp har man haft de senaste arkeologiska metoderna. Mikroskopiska analyser av bland annat pollen och Birkahusens byggnadstimmer. Inmätning av tomter och föremål med hjälp av laserteknik och specialutvecklade datasystem. Forskare med markradar, jordborrar och magnetstrålningsmätare har bearbetat tusentals fakta om jordens innehåll. Och med ljudvågor har man lodat sjöbotten utanför Birka. Och här har man hittat rester av vikingatida träkonstruktioner. Utgrävningarna avslutades för drygt ett år sedan och gropen i svarta jorden fylldes igen. Och friden har återvänt till den gamla vikingaön. Ur jordens innandöme har forskarna hämtat rester efter ett samhälle som av någon anledning försvann härifrån för nästan 1000 år sedan. Och de här resterna är från Birkas så kallade kulturlager. Det vill säga fynd som hittats mellan ihoptrampade golv och tak, gator och sophögar från 250 år av stadsliv. Och så här fortsätter arbetet idag. Pusselbit läggs till pusselbit och i arkeologernas datorer växer nu bilden fram av den gamla vikingastaden. Den första kunskapen om Birka bygger helt på information som finns i gamla skrifter från kontinenten. Här kan man läsa om vikingatidens män och kvinnor och om svearnas Birka som låg på en ö väl skyddad i en vik i det Baltiska havet. De tyska munkarna Rimbert och Adam av Bremen skriver i sina böcker från 800- och 1000-talet om missionen i norr. De skriver om modiga män som Ansgar, biskopen från Hamburg, som färdades på farliga vägar till hedningarnas fäste i Mälardalen för att där predika den nya läran. Århundraden av vikingatåg, av offeriter och blodfester passerade innan de gamla asagudarna fick allvarlig konkurrens i början av 1000-talet. Därmed försvann också den gamla handelsstaden Birka och ersattes av Sigtuna, där kyrka efter kyrka restes mot den nya gudens himmel. Under sekler ruvade Björkön på sina hemligheter och gravfälten med sina tusentals gravhögar doldes av snårskogen. Bönder plöjde marken där stan legat, svart och bördig av sot och kol från eldstäderna. Bara sägner och gamla kartor skvallrade om Birkas märkliga historia. Liksom förbryllande föremål i böndernas plogspår. Och så i slutet av 1800-talet kom arkeologerna till ön. Naturvetaren Hjalmar Stolpe utvecklade nya metoder för arkeologisk forskning i jakten på vikingastan. Han grävde och kartlade mängder av gravhögar på Björkö. Och hans skisser är idag en ovärderlig vetenskaplig källa, gjorde en tid när många arkeologer letade guld och silver. Under flera år lät han tillsammans med traktens bönder ta upp schakt där jorden var som svartast. Och resultatet finns idag på Historiska museet i Stockholm. I montrar och arkiv ligger pärlband, vapen, krukor och hantverksföremål, gravgåvor och slängda eller tappade föremål från invånarna i Birka. Ett sekel senare var det dags igen. Arkeologerna återvände i början av maj 1990 och den här gången med nya verktyg och ett nytt syfte. Det vill säga att i markens förmultade rester av hus, gator och avfall ta reda på hur vikingarnas Birka såg ut och hur det var att leva där. Man började gräva ett schakt som under åren växte från 50 kvadratmeter till 350 och som bitvis blev över 2 meter djupt. Hus och tomter låg lagrade på varandra och lagren grävdes bort ett efter ett. Och så på hösten 95, när bara några veckor återstod av utgrävningen, så började pusselbitarna falla på plats.
Ja, nu har vi hållit på i 6 år här ute och naturligtvis så börjar vi få lite grepp om vad som har hänt här. Mycket mer än vad vi visste innan. Inte minst hur stan är uppbyggd och vi har fått tag på dess äldsta delar uppenbarligen. Vi har sett att det finns diken som avgränsar de äldsta tomterna. Och att man sen har byggt ut på stranderna omkring den bryggan som hör till det äldsta.
Jag tror att vi har fått en rätt tydlig bild av stadsområdet som vi absolut inte hade innan. Det är klart att de undersökningar som har varit innan Birkagrävningen har ju gett en bild. Men inte den här mer tydliga bilden på hur människor har levt och just vad det gäller hur strukturen av staden har sett ut.
Och diket längst upp till vänster på andra sidan gropen är ett av Jammarstorpes schakt från 1800-talet. Det tömdes nu av arkeologerna för att man skulle se hur stan fortsatte utanför gropen. Och här kan man nu studera hur hus och tomter har lagrats på varandra.
Här kan man se att vi är inne i en passage där det finns mycket avfall, stora ben, mycket stenar. Och lagren är väldigt diffusa och omröda för att de var blöta och folk gick på dem hela tiden. När vi kommer till tomtgränsen, det finns många stora stenar och spår efter stör och stolphål. Tomten är lagt ut på botten på början av staden och den fortsätter i samma område till staden slutar i slutet av 900-talet. Här i tomten har vi ett hus där man kan se att lagren är mycket tunnare och det finns inte lika mycket avfall, inte stora ben. Det ben som finns är små bitar och krossade. Här i detta hus har de byggt eldstaden alltid på samma ställe när de har reparerat och lagrat om huset. Så att här har vi 9 eller kanske även 10 eldstäder byggt en på en annan. Och byggd av lera med små stenpackningar.
Husen i Birka byggdes av vidjor och lera eller stockar och plankor. De flesta stod bara ett par decennier för att sen ersättas av nya på samma plats. Utgrävningarna berättar om byggnadsmetoder och design och om hus byggda i så kallad fackverksteknik. Väggarna består av plankor i ett ramverk av bjälkar. Och så här såg alltså ett av de många kvarter ut som en gång funnits i arkeologernas grop på Björkö. Det återuppstår i en dator. Och idag har vi kunnat ta ett steg till. I Sveriges Televisions modellverkstad har ett märkligt modellbygge ägt rum. Efter expertisens anvisningar så har 5 modellbyggare arbetat i 4500 timmar med att bygga en skalenlig rekonstruktion av det första Birka.
Den här modellen som vi står in till, den är alltså vår version av Birka på första halvan 800-talet. Stämmer den här modellen ungefär med din vision av Birka på den tiden?
Stämmer och stämmer, men den i alla fall ligger mycket nära det man kan gissa sig till av själva de detaljer vi har fått tag på i grävningen och inte minst vad vi kan se i olika sammanhang.
Hur har de här nu avslutade utgrävningarna påverkat din syn på Birka och stans utveckling?
Ja, man lär sig mycket på att gå där ute i 6 år. Och när man då till det får en mängd nya resultat ur marken så finns det en hel del att fundera på och omtolka sånt som man anade förut men där man kanske får en mycket tydligare bild idag.
Vad är det framförallt som du vill omtolka efter de här åren?
Ja, vi har ju både stadsplanefrågan, att vi verkligen har en ordentlig stadsplan och en stabilitet i tomterna.
Mm.
Vi har den kronologi som har kommit fram att stranden ursprungligen låg en meter högre vid Birkas start än vad vi trodde. Det ger en väldigt stor förändring i bilden av själva stan.
Sen har vi tagit oss friheten att placera ut en rad olika hus här. Ska du berätta om varför de är olika och hur man kan motivera det där?
Ja, alla de byggnader vi har sett i grävningen har varit ramverkshus och motsvarande.
Vilket av de här är ramverkshus?
Alltihopa.
Jaha. Mm.
Det svarar närmast mot våra korsvirkeshus idag kan man säga. Mm. Och mot moderna byggnader som byggs på ungefär samma sätt med ett ramverk i kanten och sen ligger taket på detta.
Mm.
Och det här skiljer sig från de byggnader man har normalt i Sverige eller i Mellansverige vid den här tiden, nämligen långhusen. Där taket vilar på de här paren av stolpar som bär takkonstruktionen. Mm.
Det är olika takbeläggning. Det är alltså gräs, ja. Det är halm eller vass skulle det vara?
Det är torv och vass och troligen trä. Det är Och att torvtak har vi spår av i ett par fall. Men alla andra tak verkar ha ett lätta tak. Och då kommer man till trä och vass som de två viktigaste taktäckningsmetoderna.
Modellens skala är 1:30 och husen är alltså ett par decimeter höga. Och det är sammanlagt över 100 hus som har byggts med precision i varje detalj.
Ja, trots att modellen är så jättestor så har vi ändå varit tvungna att lägga ner väldigt mycket jobb på varje hus. Vi har suttit och skurit i stockarna för att runda till dem så att det inte ser maskingjort ut. För att det ska alltså vara ett handgjort hus. Eftersom det är en hel stad så måste vi hitta ett enkelt system att tillverka de här husen. Och då har vi jobbat med det enklast möjliga trälådor. För att det är ju närmare 100 hus det här, och det gäller att få lite snör på det. Och sen har vi klätt de här husen med trävirke. Gelotan, det är gummiträd, och sen har vissa hus även fått en sån här klinad, det kallas för. Det för att se ut som det är lerklinade hus. Vasstaken, där har vi jagat upp en fiber, en naturfiber som vi klipper och syr fast på en väv. Och sen färgar vi in den då så att vi får rätt ålder. Alla vasstak ska inte se likadana ut, så då får man måla på lite olika sätt. Och sen de här grästaken eller torvtaken, där hittar vi ett väldigt modernt material. Det är konstpäls som vi har limmat fast, och sen målar vi in de effekterna vi vill ha.
Hantverkshus, bodar och bostäder är utformade ungefär som kulisser i liten skala.
Nu ville man ju använda snorkelkameran och jobba med eller ögonhöjd när man åker igenom med modellen, för att få extrema närbilder. Så att vi har ju fått jobba väldigt mycket med husfasader som vetter ut mot de här gatorna där vi ska åka fram med snorkelkameran. Och samma sak när det gäller rekvisita, urnor och sånt där måste ju se riktiga ut. Offerlunden är beställd. Det ska vara 5 träd som står på berget mitt i stan. Det har Björn Ambrosianer bestämt. Och då hade vi provat med lite ris så här. Fick det inte alls att fungera. Och då var det en av kamraterna som kom på att vi skulle vända upp och ner på trädet. Så vi har alltså tagit rötterna till befintliga småträd och byggt upp så här. Nu ska de här målas också så att de kommer att se ut som riktiga träd. Som tur är så ska det inte vara sommar, så vi behöver inte göra några löv.
Natt i den gamla vikingastaden. Och här i modellen kan vi förflytta oss på bryggorna och på gatorna. Och en av de mera påtagliga konstruktionerna som grävdes fram av arkeologerna var just en av de stora bryggorna. Steg för steg frilade man stora stenblock lagda i en rektangel. Och inne i stenfundamentet fanns rester av bevarade stockar nedslagna i blålera. Nu undersöker man deras exakta ålder med hjälp av K14-analyser och årsringsdatering.
Den här bryggan som man har anlagt här, och den har ju, eller det vi ser här idag av den, det har ju legat ute i vattnet. Där är så att säga ett fundament, ungefär som en stenkista som har legat här. Och det har väl varit viktigt för att inte bryggan så att säga ska spolas bort här under vinter, eller när vinterisen släpper och sådana saker, fram på våren då. Men ganska snart så har den här bryggan spelat ut sin roll. Vi har en ständigt pågående landhöjningsprocess och en förskjutning av strandlinjen. Och tydligt så är det så att under sent 700-tal så är den här processen mycket, mycket snabb.
Den gröna kanten är Birkas strandlinje på 750-talet när stan grundlades kring en naturlig hamn. Men på bara 100 år så sjönk vattnet i Mälardalen omkring en meter. Och den nya stranden gav plats för nya rader av hus i den växande stan. Under vikingatiden skedde nästan alla transporter på vatten och hamnen var Birkas hjärta.
Ska vi kort kommentera hamnen med det här vackra seglet där?
Ja.
Hur många skepp kunde ta in? Vad är det för varor som lossas och lastas där?
Ja, vad jag förstår så kan man plocka in hur mycket båtar som helst i en hamn av det här slaget. Sen beror det på hur många som kommer under en säsong. Mm. Det vet man ju inte mycket om. Man ska komma ihåg, det här är ju då 800-tal. Då är knappast någon båt mycket mer än 10-12 meter.
Vilka varor dominerade då?
Ja, det är ju naturligtvis dels sånt som kommer in och dels sånt som exporteras. Det exporterande får vi nog räkna med att det är pälsverk, järn etc. etc. Importen, dels en del lyxartiklar, vin, honung, vax. Och sen finns det säkerligen oändligt många andra saker som kommer in här. Inte minst slavar kommer nog in från krigsskådeplatserna runt om i Europa. Mm.